Podplay.
Jag har varit utomlands.
Jaha. Direkt så fort pandemin släpper och alla och så ska det flygas och brännas högoktanigt flygbränsle på över dopaminberoendet.
Det stämmer. Exakt så. Jag tog tillfället i akt. Så att jag har varit hela helgen i Paris faktiskt.
Mm.
Jag brukar göra en sån Frankrike-resa varje höst.
Du åkte själv?
Mm, jag åkte själv ner och sen så har jag en kompis som bor i Paris. Och så brukar vi ge oss ut på franska landsbygden och sådär. Och sen så, det är ju lite som en jobbresa också. Så att jag gör P2-program kring det jag upptäcker.
Ja, du får lyckas göra det. Ja. Jag försökte under alla år när jag jobbade med litteraturprogram få igenom så här att man skulle följa i Derek Walcotts spår eller så där, Karibien, kustremsa i förhandling och så. Hur var det då? Hur var det?
Men så här var det.
Jag kanske ska hälsa välkomna först till två män i en podd med Erik Schüldt och Dahl Schelin. Görs av Expressen Kultur.
Jo, men det var så här att det var ju då första utlandsresan sen pandemin och sen vi fick barn. Och jag hade sett fram emot det här väldigt mycket. För att hela sommaren och semestern och så, det var ju, alltså har man ett väldigt litet barn så det är ju jobbigare att ha semester än att... än att inte ha det. Alltså det är ganska skönt som vi då att vi delar veckorna på hälften som man är på jobbet 2,5 dag och jobbar 2,5 dag.
Mm.
Det betyder att man kan vila lite på de här arbetsdagarna. Det är inte så jobbigt att sitta på kontoret och lyssna på klassisk musik.
Ja, precis. Känner inte någon skuld över att du känner så?
Nej.
Du upplever inte som jag upplevde att fy fasen vilken... inskränkt självupptagen typ man är som tycker att det är jobbigt med semester när den kommer.
Nej.
Att man har liksom lite grann som Karl Ove Knausgård skriver i en av sina böcker Min kamp, där han beskriver ett utförligt hur jobbigt det är med. Och vilket jag insåg att det var ju det tills jag liksom, vi pratade ju den förra gången det här med att se saker som ett arbete, att man ändå ser det som att man försökte släppa loss. Om man lyckas helt koppla bort arbetet, då fungerar det bättre. Då kan man finna glädje i det här. Annars är det jobbigt med semester om man hela tiden har kvar. Man är kvar på jobbet någonstans, tror jag. Men okej. Okay. Men du lyckas korsfästa dig själv på det.
Nej, och jag tycker också den här, alltså vår semester den här sommaren var, alltså den var jobbig för att vi hade planerat in alldeles för mycket resor genom landet. Och med ett litet barn så ska man ju mest bara vara hemma och göra samma sak dag efter dag. Alltså det blir enklast för alla inblandade. Så att men det var ingen liksom riktig semester på det där att man kommer bort och bara kopplar av. Därför hade jag sett fram emot den här korta då Parisresan. Det var ju bara 2 nätter. Det var bara fredag eftermiddag till söndag kväll. Men jag insåg ju en sak då väl på plats där på Paris boulevarder. Och det var att någonting har hänt med mig. Någonting avgörande och stort.
Oj.
Minns du att du för ungefär ett år sedan pratade om vad som hände dig när du mötte ditt första barn första gången? Alltså typ såg in i hennes ögon.
Mm.
Kommer du ihåg ungefär?
Ja, det var faktiskt inte mitt barn. Utan det var ett barn, första gången jag fick hålla ett barn. Det var någon annans barn, tror jag.
Är det sant?
Ja, jag kände hur det frasade till i hjärnan. Och nej, så var det inte. Nej, det var en annan tid. Det var mitt barn, precis. Mm. Fraset i hjärnan, ja.
Mm. Fraset i hjärnan, ja. Ja, men säg något mer om det.
Ja, att det kändes som att... nu har ju inte hjärnan någon känsel. Men jag upplevde ändå som att det liksom... kanaler var liksom, det blodfyllde kanske man skulle säga, jag vet inte vad som hände, någonting hände i hjärnan som var liksom att det ungefär som man vrider en kamera för att fokusera på någonting, fast det var en existentiell panorering. Jävla tv-människa som är metaforer. Nej, men alltså hjärnan programmerades, detta är ditt liv, denna människa är det som gäller. På ett annat sätt än jämfört när man betraktar andras barn som ju ändå är vackra och gulliga och så.
Kände du en djup kärlek också?
Ja, i bemärkelsen att jag kanske kände en ny del av kärleken. Ett nytt rum i kärleken som kanske inte är så... som är det liksom det villkorslösa, så att säga, det ovillkorliga delen av aspekten, den här självklara att det är klart att jag du får min hjälte, min njure, mitt hjärta, vad som helst, jag så att säga, jag är helt så att säga, står helt i din tjänst att älska dig.
Men jag kommer ihåg det där när du berättade. Det var ju väldigt fint. Så jag tänkte att det där... Jag såg fram emot att det där skulle hända.
Ja.
Några dagar efter förlossningen. Men det gjorde det inte. Det gjorde
men
nog
du,
inte
du
det.
Du kanske kom från en plats... Du kanske redan befann dig i ett rum av kärlek. Men...
Det tror jag inte.
Nej, okej.
Okay. Inte på det sättet. Nej.
Ja, så du noterade det då på något sätt? Eller? Du
ja, tänkte, för jag märkte att jag...
Inte samma rush som Daniel Sjölin fick här.
Ja, nej. Ja, precis. Okay. För att jag noterade att jag inför mig själv liksom spelade att det här skulle ske då.
Ja.
Förstår du att jag stod där på BB och tänkte att nu frasar det hjärnan och nu är allt förändrat. Och nu kommer jag aldrig mer längta bort och nu är det vi för alltid. Nej, men det hände inte riktigt. Men det som hände istället var inte traumatiskt. Jag upplevde de första månaderna som väldigt vackra och intensiva och meningsfulla. Att jag hade ett uppdrag och att det kändes väldigt naturligt.
Mm.
Och att den här lilla varelsen verkade väldigt skör och trevlig på samma gång. Mm. Och att jag gärna tog hand om henne. Men fraset, det kom inte.
Nej, men jag tror inte du behöver vara orolig. Jag tror att det snarare var jag som var intorkad innan.
Nej, men jag tror att fraset behöver komma.
Mm.
För det var det jag insåg nu under resan till Paris.
Mm.
När vår dotter snart är ett år. Det är att under det här året så har det faktiskt hänt. Ett långsamt tassande fras som nu är fullbordat. Det har frasat färdigt.
Okay.
Hjärnan är genomfrasad nu.
Det har skett bara utsträckt under tiden. Och,
ja, för att jag tror att jag behövde skapa en egen relation till henne. Vilket vi ju nu har nu. Alltså, dels på grund av pappaledigheten som pågått ett halvår. Och dels på grund av att hon är så stor nu så att vi... Även om hon inte har ett språk förutom 2-3 ord så kommunicerar vi ju faktiskt hela tiden och vi leker ju oerhört mycket. Det är ju det man gör.
Mm.
Och vi har helt enkelt blivit vänner. Och då kommer fraset i den relationen. Och det var det jag insåg på Paris gator då. Att jag längtade hem på ett fruktansvärt sätt.
Mm.
Att det här, det var jättetrevligt att vara där, men det kunde inte mäta sig med vardagen hemma, hur jobbig den än är.
Mm.
Det kändes som jag hade övergivit min familj och att jag bara skulle boka om resan. Mm. Jag kollade, jag lekte med tankarna, så här, jag kanske kan åka hem tidigare. Alltså det. Jag hade en sån hemlängtan och då insåg jag att det här fraset har skett här.
Mm.
Jag längtar hem till den här familjen.
Men det... Ja, det är
och jag har längtat bort nästan hela livet. Så att det här med Knausgård och nu är jag i universums mitt och det. Alltså det var mer när, under förlossningen och i början så var det mer en teoretisk sak. Men nu har det faktiskt blivit så.
Så plocka upp då för 100 avsnitt sen. Den där gamla metaforen med Muminpappan som vill ut i sin ö. Du har hittat ön och den är helt enkelt ditt hem på ett sätt, eller?
Nej, men inte riktigt så tror jag. Alltså jag behöver inte ens lämna Mumindalen. Mm. Jag trivs där i det blå huset med fotogenlampan och grusgången där svansen rasslar melankoliskt över stenarna.
Mm.
Jag kan vara där.
Jag tror inte man ska... Jag har... Min erfarenhet som jag har gjort av det här är att man ska inte underskatta kroppens vilja på något vis. Att man ska vara på samma plats som den man älskar. Det vill kärleken. Kärleken är väldigt, tror jag, konkret. Du ska inte vara här i Paris. Du ska vara på en annan plats. Sen kan du hålla på och längta eller sakna eller göra olika saker för att försöka upphäva det tillståndet. Men kroppen ska befinna sig 200 mil närmare. Så att säga. Jag tror att jag börjar bli liksom mycket mer fundamentalt inställd till det. Att kroppen säger någonting. Intuitionen säger någonting om var man ska vara någonstans. Och i vårt samhälle där det är så lätt att upphäva platsen med olika former av teknik och sådana saker, så tror jag lätt att man förvillar sig där lite grann. Jag ska inte underskatta att det är en fysisk genomgripande känsla, och den är så när du ville ta ett plan hem så var det helt enkelt din, tror jag. Ja, det är min erfarenhet.
Ja, men jag tror det stämmer. Och det finns någonting väldigt helande i det. För då...
och det kan också förlåta, tror jag, det här lite som man också skäms för. Man är lite trött på särskilt när man var små i alla fall. Lite trött efter dagen, efter veckan. Äntligen till slut, sent på kvällen, har man fått dem i sängen och de har somnat. Man har nästan varit outlidligt trött på dem i några timmar och man har inte fått något gjort. Och det första man gör när man somnat är att man tar fram kameran och tittar på bilder av dem och sitter och det tror jag nog, det har jag skämts för. Liksom, vad är det här för förälder som å ena sidan är trött och nästa stund ska sitta och vara sentimental?
Ja, men
jag tror att det kanske är för att man helt enkelt befinner sig, kroppen är på rätt plats. Ja, då kan man få vara lite trött på.
Nej, men det är exakt så. Det är exakt så. Man längtar lite till de där vuxna timmarna efter läggdags, men då åker ju telefonen fram och så tittar man på bilderna. Det gjorde jag ju på hela vägen på planet hem nu.
Ja.
Satt där och tittade på alla bilder och tänkte vad gullig hon är och vad kul det ska bli när vi kan leka igen. Och sen vaknade hon jättetidigt i morse och så satt vi där med samma träklown och la klossarna. Men det var kul. Det var det. Jag tycker ju om att leka, så att det. Men en sak till har hänt som har med det här att göra, och det är att vår dotter då för någon vecka sedan blev faktiskt förkyld för första gången.
Mm, första gången, ja.
Mm. Det var för att det var pandemi, så att man har inte träffat så många och sådär. Så
just det, får så här barn som är överallergiska i framtiden.
Ja, det finns verkligen risk för sådana saker. Ja. Men då, i och med att hon inte har träffat så mycket barn och att folk har varit så duktiga att stanna hemma så fort de är det minsta sjuka, så har ju vi klarat oss då nästan ett år från en allvarlig förkylning. Men nu slog den till, och så är det väl. Man kan ju inte isolera barn. Alltså de måste ju bli sjuka någon gång. Men ja. det har varit väldigt jobbigt. Men då, hon har inte varit jättesjuk, men rejält förkyld och snoret rinner och sådär.
Mm.
Och då så behövde vi ge henne någon typ av näsdroppar, fast ur en stor flaska man sprutar in i näsan. Och det tyckte hon var fruktansvärt förstås. Och grät väldigt mycket. Och man var också tvungen, eller jag var tvungen. Ja, det kändes som ett övergrepp, för jag var tvungen att hålla fast hennes huvud då.
Mm.
Och skrek. Och då hände någonting också nytt. Som först var jobbigt, men sen så kändes det ändå rätt. Det var att jag blev så otroligt berörd av det här. Att hon led. Och att vi var tvungna att hålla fast hennes huvud och spruta in den här då nässprayen. Så att då, jag liksom bröt ihop där och kände så här, nu kommer tåran och jag kan inte hantera det här.
Mm-hmm.
Och då insåg jag att det här fraset, ditt fras i hjärnan, det har ju lett till en, alltså det finns en fortsättning på det. Och det är att våra kroppar nu och våra känslotillstånd är sammanlänkade. Mm. Så att hennes ångest då inför att få det här i näsan också blir min ångest. Alltså jag reagerade så otroligt kraftigt på det.
Mm.
Och då insåg jag någonting vackert, och kanske hela menings... Det viktigaste för mig i alla fall i hela det här barnprojektet. Och det är att jag insåg att jag faktiskt hade empati Jag har varit lite rädd att det här...
Men så har du gått och varit rädd? Det är jag som sitter och ojar varje vecka.
Ja, men nu, ja.
Ja.
Ja, jag...
Mm. Spegelneuronerna har riktats mot någonting annat.
Nej, jag tror snarare så att i och med att du kan säga... I och med att du hela tiden återkommer till att du kämpar med din egen empati, så betyder det att du faktiskt har den där. Men att jag inte vill prata om det är att det är mycket större skräck för mig att jag inte skulle...
Ja, det är ju för att det är min stora... Jag har gått så många... Bland annat är det ju det som jag har... Det är en hel palett med olika saker. Bland annat den bok som ligger framför mig nu också som jag ska strax nämna. Men bara just, jag kom på en sak nu när du säger det här, det är att du får gärna berätta om du uppvisar tecken på att liksom brista i gråt när du ser tecknade delfiner på TV som blir vänner igen och sådana saker. Jag upplevde, och har inte försvunnit, att jag liksom blivit oerhört blödig på många andra konstiga ställen. Åka till Kolmården och se dessa liksom infångade full med bizarr liksom djurparker liksom med barnen, och så en delfinshow gick vi och såg, kom ihåg, med Markoolio som spikeröst, och det var så tacky som man överhuvudtaget tänka sig, och jag bara satt och stod och det var, tror jag, det måste vara här med det här kanske fraset, och jag trodde ju du hade just nog med min sjukdom att göra, eftersom jag trodde liksom att jag måste vara empatilös. Jag vet inte hur jag har tänkt genom åren. Nej, men att man är, jo, så har jag nog tänkt. Om man reagerar så starkt på någonting så banalt, då är man en grund och ytlig människa. Det är så jag har tänkt. Men okej, okay. Men jag apropå den här boken, det kom ju, jag har ett fuss om en bok i helgen.
Mm, just det, berätta vad den heter.
Den är skriven av en för detta kollega till mig.
Ja, eller hur? Klara Törnvall.
Klara Törnvall.
Gammal kollega till mig också.
Ser
faktiskt.
Man på?
Vi har känt varandra i över 20 år.
Och då har ni...
Vi hade en nättidning tillsammans.
Ja, vilken år?
Ja, det är den här... Du kanske läste den, autodidakt.net. Oh. Nej, du var alldeles för cool då.
Oh.
Runt 2001-2002.
Oh, då var jag cool.
Jo, men du,
då gick jag på Biskopsarn.
Och det var väl coolt.
Ja, jo, det
ja, ja, men vi var ett gäng kring den här nättidningen faktiskt. Ganska många av oss gick det rätt bra för sen.
Mm.
Ingen var ju autodidakt, för att alla träffades ju på Journalisthögskolan, så att
Ni var bara obildade.
Nej, vi var rätt bildade också faktiskt. Ja, det var,
fanns inte ett spår.
Nej, men Klara var med där. Och sen så har vi jobbat på radion tillsammans ganska mycket faktiskt.
Okay, då har det verkat som att du känner henne, eller jag känner henne ju inte. Jag har bara varit kollega vid två olika tillfällen.
Ja, nej, men jag känner henne ganska väl. Ja.
Men hon har skrivit en bok som heter Autisterna.
Just det.
Som heter likadant efter en av mina favoritromaner, heter Autisterna, Stig Larsson. Men det här har ingenting med det att göra. Om kvinnor på spektrat.
Mm.
Som helt enkelt...
Får jag bara fråga en sak? Ja. Jag har inte läst den här Stig Larsson, Autisterna. Handlar det om autister? Eller är
nej,
det liksom att människan
om...
är en autist?
Ja, det är snarare liksom det... Jag skulle nog påstå att det är snarare det 80-tals... romantiserade användningen av begreppet autistisk.
Ja, okay.
Så att säga, som, det är ju så här att Klara Törnvall tar upp ett antal så att säga, olika exempel på kvinnor genom historien som man kan tänka som så att säga, efterhand eller har fått, skulle kunna tänkas passa in i det vi idag kallar för liksom, autister, högpresterande eller högfunktionella, högfungerande autister. Men det finns ett citat med det. Jag tror att hon har ju valt ut sina citat ganska väl. Men det kan vara Emily Dickinson och så. Och hon gör en väldigt, till exempel, väldigt trevlig läsning, kul läsning av en av Emily Dickinsons dikter som alla har trott handlat om någonting väldigt komplicerat och mystiskt, men som hon misstänker bara beror på att poeten satt och blev störd av ett barn som kom in. Och då blev det liksom det. Och det är ju då att hon själv, det börjar ju med att hon själv så att säga helt enkelt bestämmer sig för att utreda eller får utrett att hon själv tillhör då denna kategori av väl funktionella autister. Och att då framförallt då kvinnliga autister har osynliggjorts genom historien, bland annat till följd av att begreppet har ju också utvecklats, men till följd av att de så att säga traditionellt då pojkarnas autistiska symptom har synts mycket tydligare helt enkelt, och det har varit andra symptom som flickor har kunnat visa upp, och då har man inte liksom, man avfärdat dem. Jag kastade mig över den här boken eftersom jag jobbat med henne sådär. Jag vet inte varför, men så tror jag också att det är just det här med den här spontana, jag ville verkligen kolla så att det är, kolla av mig själv också lite grann.
Men fann du dig själv i boken då?
Hon är väldigt, beskriver väldigt föredömligt skulle jag vilja säga, Clara Törnvall, att ja, i största allmänhet så finns ju många människor som skulle beskriva sig själva som havandes av lätt autistiska drag, men du måste ha ett antal eller ganska många för att kunna så att säga klassificera som autist, och jag är definitivt inte det. Och det är väl det sista kanske som den här boken behöver nu, det är väl en medelålders man som kommer och liksom håller på och ska kokettera med att han också är isolerad och känslig för ljud och inte. Men det har varit vissa saker, som särskilt ett parti där hon beskriver, för hon har ju också varit frilansare i public service, så att säga, som jag kände mig igen väldigt mycket av, att hur man vill vara ärlig. Man utgår från att man är ärlig när man säger ifrån och såna saker. Och ställer upp, svarar upp mot när kollegor blir av med jobbet och såna saker. Men så händer liksom ingenting när man själv är där från de andra. Och man har liksom inte avkodat den här branschen som en bransch bestående av idel konkurrenter. Vi ska ju vara frilansare på en redaktion allihopa. Och tillsammans, men vi är ju konkurrenter. Vi är försatta av det, av systemet och strukturen. Och med många sådana märkliga, just den här viljan att liksom isolera sig och liksom tänkte på mitt förhållande till pandemin här, som ju varit befriande för mig. Jag tyckte om det här liksom, att vara isolerad och så. Men så att säga, vi kan alla ha drag, men det ryms ju inom ramen av personlighetsdrag, tror jag. Sen är det också det här speciella med att man har gått, så att säga, du säkert kanske mer än jag, men gått sida vid sida ändå lite. Hon introducerade mig på Kulturnyheten när jag skulle börja jobba där, visade dig till och var programledare och sådär. Och att vi inte känner våra kollegor. Jag går fortfarande och tänker nästan dagligen på att det har funnits kollegor som jag mött genom åren som har sen visat sig vara lida av psykisk ohälsa enormt mycket, och till slut har blivit deras undergång, och jag liksom gick där och förstod ingenting. Jag var en glad tjomme, alltid pigg och trevlig och sådana saker, och sen bara what?
Alltså, någonting, jag har inte läst boken då, men jag
hon har ju haft varit liksom lidit av det här.
Så att min take på det här, jag läste DN-intervjun, Matilda Gustafssons intervju i DN i helgen med Klara. Och en sak jag tänkte på där var ju att Klara hade beskrivit i boken hur i ett mer då ekonomistiskt och väl slimmat samhällsklimat så stöts ju alla udda typer bort. Och sen sa han någonting att i min släkt så har vi haft lätt autistiska människor som var briljanta inom sitt område, men som hade ett stekt ägg som bokmärke.
Ja, just det. Ja, precis.
Det var en väldigt bra bild av hur...
Ja, de hade verkligen ett stekt ägg som bokmärke.
Ja, precis. Ja. Och då tänkte jag så här att jag som jobbat mycket med Klara vet ju att hon är utifrån, ja men vi har jobbat ganska mycket, hon är faktiskt inte en person som har ett stekt ägg som bokmärke.
Nej.
Det är hon inte, utan jag skulle säga att hon, som en kollega då, så är hon otroligt välfungerande. Superduktig, professionell, trevlig. Ja, alla rätt. Sen förstår jag att det här kan också, att det på insidan kan vara en kamp med allt det här som hon beskriver, som jag läste om i intervjun i helgen då. Då skulle jag säga att samhällsproblemet idag, det är att hon inte får, hon borde få ta fram sitt stekta ägg och lägga i boken på jobbet. För att det intressanta är, vi båda jobbade ju på P1:s kulturredaktion. Bland de äldre kollegorna de som jag flera gånger här i podden har hyllat och som är födda på 30-40-talet. Mm. Det var rätt många som hade ett stekt ägg som bokmärke. Ja. Alltså, det var det faktiskt. Och de var underbara, egensinniga, lite knepiga, men briljanta.
Mm.
Otroligt briljanta. Och i vår generation under så var det här borta då.
Mm.
Så att jag tror att det stora problemet är att Klara och andra som hon då måste dölja det här och lägga otrolig kraft på att dölja det bara för att passa in.
Mm.
Och i äldre generationer så om man kom och hade man en briljans inom ett område, då fick man också vara excentriker.
Mm.
Och när du liksom får blomma ut då och får lägga det stekta ägget som bokmärke, då behöver du liksom inte bry dig om de sidorna hos dig. Du kan fokusera på det du bara är bra på och det blir säkert bättre.
Som en romantisk geni på Dramaten. Nej, jag skojar bara.
Ja, det hänger ju med det också. Det är synd om det leder till...
Om vi ska lustmörda alla romantiska genier så kanske vi inte ska kasta ut alla barn med barnvattnet.
Utan nej, alltså det problemet är att ingen får vara geni nu för tiden, för att vi inte orkar med de negativa sidorna av genierna.
Jag skulle nästan vilja tillägga och säga att du ska inte ens behöva vara briljant ens en gång, tycker jag. För att jag vet att det finns vissa myndigheter fortfarande som är ännu inte genomgått ett slimmat stålbad. Och på dem, kollegor och sådana saker jag känner till, där finns det fortfarande fickor av människor som kanske inte ens är briljanta, men de är väldigt konstiga. De har också ägg och de är nej-sägare när det ska förändras. Nu ska vi skära bort, vi lägger ner hela arbetspassbiblioteket för det kostar pengar. Nej. Nej. Eller du ska göra de här med arbetsuppgifterna. Nej. Alltså, det låter ju väldigt, de kan vara jobbiga att göra med, men vi lever i ett samhälle där de nästan har försvunnit överhuvudtaget.
Ja, men de behövs ju i opposition.
Ja, exakt.
De ska slänga det stekta ägget på konferensbordet och säga att det här går vi inte med på.
Ja, nej. Men det var väldigt... sen är det klart att jag tyckte det var väldigt roligt och roliga läsningar av... och jag hoppas verkligen att det liksom kan få komma fram en våg nu av stekta äggmänniskor helt enkelt. Det är klart att jag ju tänkt, liksom, jag själv hållit på i många år med att skriva en bok utan bokstaven A om en pojke som är instängd i en mental bubbla och inte kan relatera till omvärlden. Så det är, liksom, det är inte så här jättekonstigt att jag kastade mig över den här boken.
Ja, men jag skulle säga att jag vill inte uttala mig om någon diagnos och det är bara dumt. Och jag tror inte heller att du är autist, men jag tror som din vän och psykolog här att en stor del av din kamp är att du är en genuin stekt ägg som bokmärkemänniska. Men att du har varit otroligt bra på att dölja det här och därför blivit på ytan nästan överdrivet normal.
Ja, det kan nog... Jag betraktar det här stekt, om vi nu ska kalla det för... Det är en bra metafor istället för att hålla på och svinga sig med stora psykologiska begrepp. Mm. Stekta äggsidan är ju... den är ju liksom för mig genuint befläckad med liksom av det är en omelett, kan man säga. Den gulan och vitan är blandad av allt som man kan tänka som är negativt om en människa. Empatistympad, empatistörd, lättkränkt, överkänslig, självupptagen, narcissistisk, allt det här som liksom jag liksom, som har gått som ett tinnitus i mitt liv att jag är, att jag kan vara om jag inte lyckas lägga strumporna i rätt tvättkorg, vilket jag ju väldigt sällan då lyckas göra, så är jag ju då det är typiskt en självupptagen person som inte är närvarande, ungefär så. Och det där håller jag ju på att arbeta mig ut sakta.
Mm.
Med den här stora grandiosa hypotesen då att jag kan vara en vanlig innebandykille som då förvisso kanske har ett stekt ägg.
Ja, jag tror att du, alltså om man ställer dig och mig bredvid varandra och folk skulle gissa vem som är mest stekt ägg, då tror jag många skulle gissa att det var jag.
Mm.
Men jag tror att det är du. Mm. Jag är inte så mycket stekt ägg.
Nej.
Jag är vanligare än vad folk tror. Men jag har också haft den här skräcken att det är någonting med min empati. Men jag tror ju inte att det är en störning i mitt fall, utan jag tror att det är någon typ av skydd. Alltså jag var tvungen att tuffa till mig på ett sätt i unga år där jag inte fick släppa fram min egen skörhet.
Mm.
Men det är därför jag sympatiserar så mycket med med det övergivna och lidande barnet. Det är liksom det skär rätt in i mig. Och det, ja, för att efter den här sessionen med den här nässprayflaskan så kunde jag inte, Greta frågade lite så här, vad var det som hände där och ska vi prata om det? Och jag sa att jag vet inte vad som hände här, jag förstår inte det här. Hur kunde jag bli så berörd av det här? Alltså jag menar att vår dotter gråter, det gör hon ju varje gång man byter en blöja. Eller hon håller på att lära sig gå nu, så att hon ramlar ju 5 gånger per dag, alltså med huvudet rakt ner i golvet. Så hon gråter jättemycket. Men det var just det här att vi höll fast henne och tvingade henne. Och att det var så där, vi måste göra det här för din skull, för att du måste kunna liksom andas bra när du ska sova och så.
Men det förstår inte hon.
Nej, det var det.
Ja, och då är det ju, ja, det är ju, det ingår ju föräldrarollen att använda sig av övergrepp eller så, men ja, tvång och hemskt. Våld in i så tyvärr. Och jag menar, vi barn växer ju upp i en diktatur så småningom när de blir äldre. Det är med en diktator som är mamma och pappa som talar om vad de ska göra och inte göra, och jag tror att man har ju så här undersökningar eller så här stickprov liksom, att barns tillvaro kretsar kring liksom hundratals kommenderingar varje dag vad de ska göra. Klipp på ett rax, nu ska vi åka, nu ska vi gå, sitta i bänkarna, nu ska vi slå upp sina tre. Allt bara är från början till slut, det är ju att leva i någon annans makt.
Men om man skulle ha ett barn, för det är lite barnsligt, ett barn skulle kunna ha ett stekt ägg som bokmärke.
Ja,
eller hur?
Det skulle vara kreativt.
Ja,
och,
hur ska man göra då som förälder för att, om vi säger så här, jag skulle gärna vilja att mina barn, nu sa jag som jag hade flera, men jag skulle
vilja... Freudian slip, kanske?
Nej. Ja, kanske. Ja, jag hoppas väl att det en dag ska bli något till. Okej, men i alla fall. En annan iakttagelse jag gjort de senaste dagarna var att jag med barnvagnen, då jag rullar omkring på Söder nu... Och så kommer jag till en av de stora skolorna som finns i närheten av vårt hus. Sån här vanlig söderskola med en gammal vacker byggnad och välmående barn. Så tittar jag på, vad gör barnen på skolgården? Och då tänker man, och du skojade lite om så här Södermalm och skägg och det är så himla alternativt. Det är inte det.
Spela fotboll.
Exakt. Så här var det. Trots den starka opinionsbildning kring alla ska få vara som de är och du ska få vara unik och annorlunda och vi är toleranta. Och ibland så kan man ju som tidningsläsare känna att det där står en upp i halsen och kan folk inte bara vara lite vanliga. För det här är som ett credo som går gång på gång på gång, att du ska vara unik och annorlunda. Och... Okej, det där är, det är inte så. Det där är en bluff. Det där är bara... Verkligheten ser inte ut så. Okej, jag stod där med barnvagnen och gjorde en iakttagelse under 3 minuter. Men skolgården såg ut så här. Jag tror det var lågstadium. De hade rast. Killarna, varenda kille, spelade fotboll och skrek. Och alla tjejerna satt ner runt omkring och tittade för sig lite på fotbollsmatchen, men satt och pratade med varandra. Det var en total könsuppdelning kring det här. Hur kan det vara så i en tid som säger att det borde vara tvärtom? Och det här är då skrämmande, för jag ville sitta och snacka och jag fick det, och jag är glad för det. Jag vill inte spela fotboll. Det är ett enormt krav, verkar vara i alla fall på den här skolgården, i hjärtat av Södermalm, att killar ska spela fotboll och skrika och tjejerna ska sitta och vara relationella och prata.
Det är ju väl beklämmande att det sker i hjärtat av PK-samhället.
Eller hur? Om det ser ut så där.
Jag kan vittna om, eftersom jag har en dotter som spelar fotboll, att det var problem väldigt länge på hennes skola, att pojkarna liksom inte lät dem vara med.
Ja, eller otroligt.
Att det finns olika mer avancerade sätt att manövrera ut folk än att bara liksom säga att ni får inte vara med, utan det finns andra sätt liksom. Och det är förmodligen med största sannolikhet det som pågår på den här skolan också, och de har inte tagit ett tur med det. Det kan ju vara så att du råkade bevittna, för i vissa skolor löser det med att okej, det finns en slottid där bara pojkarna och bara flickorna får spela liksom damfotboll eller herrfotboll.
Men det var uppenbart att det var rast och att det inte var gympalektion. Nej. För att det liksom det var en rastkänsla liksom. Det var ingen lärare, det var ingen gympalärare med liksom, utan det var spontan fotboll.
Men jag blev, förlåt, men jag är lite nyfiken. Det är en sak som inte släpper mig här. Det är, du sa för en stund sedan att de här, med samband med de här känslorna som kom över dig, att du inte tilläts visa dem när du var ung. Du undrade,
ja,
var det i samhället och i skolan, eller vad var det? Det är ju en klassisk trop egentligen, ja, att visst. Man inte kan visa svaghet. De gånger man har visat svaghet har man blivit klandrad, varit jobbig eller varit så.
Ja, det här är ju gåtfullt för mig själv, för att jag vet inte om någon förbjöd mig att visa det, men jag gjorde det i alla fall inte.
Nej, alltså så det, ska inte underskatta barns förmåga att känna av vad som tillåtet.
Nej, det var någonting där. En förklaring är att jag har ju två bröder som tog, alltså som var mer högljudda än vad jag var på ett fysiskt sätt.
Mm.
Jag vet inte riktigt om det är hela sanningen. Jag kan bara säga så här, att ibland så... Nu för tiden så är jag väldigt dålig på att vara sjuk. Så om jag blir sjuk hemma med Greta, så säger jag hela tiden hur jag mår. Alltså så här, nu har jag ont här, nu är det så här, oj, nu har jag ont. Och hon blir lite trött på det förstås efter ett tag. Men då säger jag så här, du måste veta att jag inte hållit på så här hela livet. En stor del av mitt liv så var jag tyst kring allting som rörde mitt inre.
Mm.
Upp till, jag vet inte, var 20, 25, 30 kanske, innan jag började prata om det. Sen började jag prata kanske lite för mycket om mitt inre. Jag jobbar ju lite med att prata om mitt inre. Men de första 20 åren gjorde jag inte det. Jag hade ingen att prata med om det.
Mm. Inte ens när du var fysiskt sjuk, så att säga.
Nej, jag upplevde att jag... Alltså, en stor del av min barndom är ju driven av hypokondri och ganska allvarlig sort.
Jaha.
Ja, det. Och det var helt dolt för alla.
Basilskräck eller?
Nej, mer att jag hade... Har jag inte berättat det där att jag stod framför spegeln och sa att jag hade AIDS till mig själv?
Nej.
Jo, men jag tror jag var 10-11. Då var ju AIDS-epidemi, så att jag hade ju snappat upp det här i nyhetsförmedlingen. Men jag hade då fått för mig att jag hade det här också. Jag visste inte ens hur det smittade. Men och det här hade blivit så starkt, alltså oron att ha AIDS var så stor att jag minns att jag liksom stod framför spegeln och sa till mig själv med hög röst, det finns bara ett sätt att bli kvitt den här rädslan, och det är att jag accepterar att jag har sjukdomen.
Oj.
Från och med nu så kommer jag acceptera att jag har sjukdomen och att jag kommer dö i den här sjukdomen. Och då släppte det också.
Det här var intressant på många olika sätt.
Och det här berättar jag inte för någon. Alltså det jag har sagt det till andra nu i vuxen ålder, men under barndomen, ingenting. Det var en total hemlighet. Och det fanns andra sjukdomar också.
Ja, det här var mycket bra. Det kan vara både ett sätt att komma ut ur det här och så. Men i hypokondri, jag kan ju inte riktigt det där, men jag är snart tvärtom så här förnekare, men inte det rädslan för att bli sjuk? Eller du var rädslan för att du hade det, eller den var så pass stor att du var enda sättet att kunna hantera den var att du erkände att du hade det liksom. Ångesten var så stor, och då kom du ut ur det, eller du kom ju...
Det släppte då, men sen kom det nya sjukdomar.
Det kom andra.
Tror jag samma sak med hjärntumör ett tag.
Ja, okej.
Att jag var så där, ja, men jag har det.
Ja. Det är ju så att säga, verklighetens realitet är ju att de här sakerna skördar liv hela tiden.
Det så är det ju. Så att det hjärntumörer kan ju även barn få.
Ja, så att, absolut.
Men det här var då, det centrala här var att det var hemligt.
Mm.
Och det...
Men du skulle väl, jag antar att du på något vis kände på dig att om du skulle berätta det här för någon närstående så skulle de bara ryskat på axlarna och sagt att du snarare är problem att du knas i huvudet.
Ungefär. Nej, jag var rädd att de skulle säga, ja, nu går vi till läkaren och så checkar vi det här. Jaha,
du skulle bli trodd och tagen på allvar.
Det var det som var skräcken.
Okej.
Det var skräcken.
Jaha.
Absolut, jag var ju säker på att jag hade det.
Mm.
Eller jag var helt övertygad.
Mm.
Men om jag inte berättade för någon så kunde jag liksom leva normalt några veckor till.
Oj, men då förlitade du ändå på din omgivning på något vis. Det gjorde ju inte jag.
Nej.
Jag hade ju konstiga saker för mig som jag absolut inte kunde berätta för att jag visste att jag gjorde det. Då skulle de ta mig till en hjärndoktor, eller en hjärnskrynklare, eller jaha, kanske socialen skulle ta mig från över galen. Liksom. Ja, för att det var så ungefär. Så skulle jag nog ha reagerat om jag stått framför den här spegeln. Att bäst jag inte säger det här för att det är uppenbarligen. Det är tydligen frö till min självreflektion redan där. Då,
om du hade sagt att du ville ha ett ägg som bokmärke i unga ålder, då hade de tagit dig till psykologen då.
Ja, precis. Jag hade ju till exempel problem med en så här, imaginär så här, Molgan-figur.
Ja, just det.
Som du, anti-Molgan som jag kallar henne. Som jag förstod det, ja, att om jag berättar för någon om henne, mina föräldrar. Eller då tänkte jag, då kommer de anse att jag är knasig och jag fick ju besöka en sån här dam när jag var liten på socialen tror jag det var. Det var nu var barnavårdscentralen eller vad hej och hå. Som var ett väldigt traumatiskt ögonblick. För att jag tror att mina hade god fog för det, att misstänka att det var något eljest med mig. Och jag skulle sätta där och föra ihop fingrarna. Och det mesta jag minns var liksom att det var så otroligt obehagligt att mamma övergav mig med den här tanten. Jag minns att den här tanten hade en första gången som kvinna med en rejäl mustasch. Liksom hade, hemskt. Bara det var ju... Hur kan man, barn är ju genuint främlingsfientliga på det viset att vi klarar inte av det som är annorlunda. Liksom. Man har haft en kvinna med mustasch och tittade föraktfullt på mig och hade någon konstig blick och tyckte jag. Liksom, så här, och det där vill jag kände så här, om inte jag spelar mina kort rätt här på något vis så kommer jag bli fråntagen mina föräldrar, ungefär så. Jag kommer bli satt på någon slags mental hem eller vård. Och det där låg ju liksom i mig länge, att jag, den här konstiga Molgan-figuren, det får jag absolut inte säga, för att det är liksom, då kommer det är ju eklatant att man, då är man ju en riktig dåre liksom, för jag förstod ju att den här människan inte fanns på riktigt, mm-hmm, så att säga. Men du kunde ju inte sluta få henne uppenbara sig.
Nej. Men finns den här anti-Molgan kvar? Finns det något liknande? Eller så här då, vad finns idag då som du inte kan berätta?
Ja, det finns nog många saker, men en Anti-Molgan, jag vet ju exakt vad Anti-Molgan var för någonting idag. Mm. Precis.
Då har vi ju, jag tror att vi har varit inne på någon gång.
Precis. Mm. Det var ju helt enkelt de delarna av mig själv som jag förtryckte och som inte fick finnas, så att säga.
Skuggan, som Jung säger.
Ja, det feminina, det utåtagerande, det kroppsliga, det fysiska, det som har stark självkänsla. Det här var ju liksom en slags Pippi Långstrump som for omkring, kan man säga. Som var otroligt självbelåten och hittade på egna ord och gjorde egna sånger och sjöng och ramsor och bemäktigade sig över språket och liksom talade ett eget påhittat språk och jag försökte rätta henne, så där säger man inte och så. Massa sådana saker. Men ja, idag finns det... Nej, jag tror inte jag har. Det är ju hela den här biten med... Det tycker jag ändå att jag... Det är svårt för mig att tala om de här sakerna om... Jag var ju på bokmässan till exempel i helgen. Och då blev jag inbjuden med anledning av att den här erövaren som jag skrivit, den följetongen, ju finns som bok nu. Och då skulle jag samtala med bland annat Liv Strömqvist. Som ju givit ut boken i Spegelsalen som är, och liksom det var, rubriken var liksom vår tids narcissism och narcissisterna anfaller, och jag som då har gått med den här det är väl det där min hypokondri ligger, att jag på något vis ska vara den där ofullständiga självupptagna människan. Sen har jag inte tänkt så hela mitt liv, ska jag säga, utan det har skett i vuxen ålder. Jag trodde inte när jag var liten att jag var självupptagen. Nej. Då var jag ju självupptagen. Alltså. Då var jag tillräckligt självupptagen för att inte ställa sig frågan. Men där tror jag nog att om man talar om sådana saker så tänker nog folk ingen rök utan eld och sådana saker. Att det måste vara något knasigt och sådana saker. Det är därför just den här artistboken som Clara Törnberg har skrivit är ganska intressant. För att den kan ju liksom pinpointa olika drag som är... Men bara för att man tycker det är jobbigt med massa människor och håller sig isolerad betyder inte det att man tycker att man själv är kung i världen och är så jävla bra.
Nej, precis.
Det är jobbigt med sociala miljöer. Liksom. Det är inte mitt fel. Jag är inte sjuk bara för det. Liksom. Jag är inte självupptagen bara för det. Jag är inte, liksom, det är ungefär så. Det är där någonstans som jag har dragit de här slutsatserna om mig själv. Att jag inte, som är felaktiga, tror jag, helt enkelt. Jag kan inte leva om jag tror att de är rätt. Det är för mycket som tyder på att det inte är så.
Men jag tänker kring det där. Alltså, den där skräcken, det vet ju att jag delar den. Att jag bara är självupptagen. Och att jag är en narcissist. Alltså på ett sätt så tror jag att det enda sättet att bli kvitt är att lite som jag gjorde där med AIDS då framför spegeln. Är att, fast då var det ju fel premisser. För att jag hade ju faktiskt inte AIDS. Inte det minsta. Men
man kunde ju ha fått medfött.
Ja, precis. Så, någon blodtransfusion eller något sånt. Ja. Eller man. Ja, men. Ja, nej, men risken var i alla fall väldigt låg att jag skulle ha det där i 10-årsåldern. Men däremot är att jag behöver nog stå framför spegeln idag och säga till mig själv att jo, men den här självupptagenheten, den finns ju i mig idag. Det är en del av mig. Det är. Annars kan man inte ha det här yrket om man inte har en viss självcentrering.
Ja, men där tänker jag det, ja, där känner jag också mig lugnad av några rader av Clara Törnvall. Jag älskar att läsa upp mina radiomanus. När den gröna lampan i studion tändes var det min tur att tala.
Ja.
Det är exakt det. Att för en gångs skull får man ha kontroll över sitt eget språk och sitt eget tal för att man har förberett det och liksom det. Och jag kan inte förstå hur det skulle kunna vara självupptagenhet. Det är snarare att man befinner sig i en konstant bullrig miljö där man har för mycket intryck omkring sig så man inte sorterar, och för en gångs skull så blir man själv, så får man ändå låta sin röst, känna sin röst i sig själv.
Ja.
Begrip mig inte på, det är liksom snarare, jag vet inte, vår tid börjar på att missbruka det här ordet narcissism, tror jag, på väldigt sätt liksom.
Det tror jag också, för att alltså det där att sitta där i studion med en grön lampa och njuta av sin egen röst, det där är inte det narcissistiska för mig. Det där är ju där, för att koppla till det som jag sa, tror förra veckans program, att det känner kraften i sig. Alltså man känner ju när rösten bär och orden ligger rätt. Det har jag ju aldrig känt, eller väldigt sällan känt i skriven text. När jag skriver någonting känner jag, nej, kraften är stukad här. Det är inte ren kraft. Men ibland i radiostudion har jag faktiskt känt att men här är kraften, den är här. Och det är inte narcissistiskt självupptagen. Det är ju att man får kontakt i djupskikten av sig själv. De som är mer än det här lilla jaget. Och det är någonting stort det där.
För mig är det ungefär som släkt med, nu kan ju inte jag det, men när man råkar sjunga och tycker det är roligt. Ungefär så.
Ja,
att det är kroppen och röst.
Visst,
det är
ungefär men det håller jag med om.
Så farligt är det väl inte att sjunga?
Det är väl
man
fint.
Väl göra, så att säga.
Men min rädsla för narcissism har snarare varit att, eller kanske inte narcissism, känslokyla, det är att jag märker hur i mitt liv då har väldigt små saker nästan krossat mig, men stora saker har lämnat mig nästan oberörd. Alltså när människor dött i min nära omgivning, så har jag, det har inte lett till någon stor sorg direkt. Men däremot så kan då ett elakt lyssnarbrev leda till en enorm upprördhet till exempel. Och det där har jag burit på som en skam då, att hur kan de stora sakerna i min närhet liksom inte riktigt beröra mig, men de perifera som handlar om mitt sköra jag nästan krossa mig?
Jag är inte spontant säker på att man ska jämföra de två olika sakerna faktiskt.
Men jag skulle säga att det här, att den positiva tolkningen är att det här, att jag inte berör så mycket av de här av riktigt fasansfulla händelser i omgivningen, är ju att det är en typ av skydd. För att jag berördes ju av sådana saker som ung, så att det är någonting som har en rustning då som har växt sig tung och ogenomtränglig. Och det var därför det var så, alltså därför jag blev så glad ändå av den här reaktionen som kom med vår dotter då, att hennes lidande faktiskt blev mitt lidande fullt ut. Och det var ju inte, jag behövde inte, som jag gjorde då med ditt fras där de första veckorna, sitta och liksom romantisera att nu är jag universums mitt. Alltså det var inte riktigt så. Men nu är det så. Nu är vi sammanlänkade. Mm. Nu har någonting öppnats. Någonting som bara faderskapet eller föräldraskapet kunde lett till. Och hade inte det skett så hade mitt liv blivit förtorkat. Och nu fick jag möjlighet att känna de här sakerna och återupptäcka min empati helt enkelt. Det, som är egentligen den enda sanna kärleken. Eller hur? Det måste ju vara det som är den enda... Den största kärleken måste ju vara den som där man träder in i någon... Ja, och det känner man med barn att om det kom en någon som skulle då, säga att någon kom och säger jag ska mörda ditt barn, men då säger man men ta mig först. Eller hur? Det är ju det borde ju egentligen gälla alla människor, alltså inte bara den självutgivande kärleken borde gälla alla, inte bara ens egna barn, men barn är en bra början för det. Och när man känner det i sig så i alla fall då blir jag vän med mig själv. För jag har inte trott att jag hade det där riktigt. Utan ja. Jag trodde mer att jag var den som först satte mig i livbåten när Titanic sjönk. Okay. Förstår du?
Ja, jag svår, hur skulle man göra? Man stod där på ett
Titanic. Nej, men nu, antal
barn för som andras ungar naturligtvis.
Nej, men jag skulle gå under med båten. Det vet jag nu. Och det gör mig väldigt... Det ger mig frid faktiskt.
Nej, men jag tror att jag vet inte, det kanske skruvas ner någon slags konstig mansroll i alla fall, och kanske på slutet tänker att just det här med, jag märkte en tydlig skillnad på att just att så här, det var som en hel avkodning av filmer och berättelser. Som det är inte sällan man drar på sådana känslosträngar. Det är något stackars barn som lider i periferin i den här deckaren, eller det kan vara vad som helst. Liksom, undrar, det kan vara verkligen segaste liksom Hollywood-action-drama till och med. Men är ett barn med idag liksom, så klarar jag liksom nästan inte av det. Vilket jag liksom, tidigare läste jag bara av det som att okej, nu bara, så ska en unge också, liksom, ungefär så. Ja, inte så konstigt. Det kanske är så pass enkelt att hade jag liksom inte fått barn hade jag kanske inte haft det rast. Hade jag bara betraktat som retoriska tråper i manus, förstår du mer att andra. För någonting mer är just att jag var inte i närheten av barn. Inte förrän jag fick barn själv. Så att, vad jag menar är att man kanske, den upplevelsen av att det finns en helt ny så att säga orkester av känslor till fogande för en som inte funnits tidigare. Det är klart att man då så tänker sig, vad har jag befunnit mig för en plats tidigare? Hård, känslokall jävel som inte gråtit när Bruce Willis räddade ett barn från andra balkongen. Och nu sitter man och bölar.
Ja, men alltså världen gör ju oss hårda. Alltså det är inte riktigt vårt fel. Jag tycker inte man ska anklaga sig själv. Nu blev det så här. Alltså det... Eller det är inte konstigt att man bygger upp de här skydden mot det förfärliga som kan hända. Det måste man väl, annars annars blir det inget gjort riktigt. Men om man då när man närmar sig medelåldern inte ska bli förstelnad, så tror jag att den här sårbarheten måste väl komma tillbaka. Och då är det ju underbart att få via sitt barn då få kontakt med det igen. Det är någonting väldigt helande, tror jag. Faktiskt.
Ja, det är roligt att kunna ha förmåga, så att säga. Nu när jag går in i hissen i mitt trappuppgång, när jag bor en del små bebisar där, så är jag sådär, jag blir jätteglad när det kommer en bebis ut ur hissen. Av den korta ögonblick man bara kan le mot dem och säga hej. Sådär. Och de blir ju jätteglada. Och man förstår också kanske att det vanligaste i vuxenvärlden är att främmande människor kanske hälsar på ens förälder. Hej, ungefär. Och de flesta människor gör ju hälsar ju inte på bebisen.
Nej,
sådär,
nej det märker jag. Och, det märker
och de är så törstiga på att kunna, och det är så fantastiskt för dem bara att man, en snubbe som jag är som säger hej och liksom sådär. Ja.
Nej, men så är det med vår dotter. Om det kommer hem någon hantverkare till oss till exempel och den gullar med henne och säger hej liksom, då är det inga problem. Men om det kommer in en främling som inte liksom, som ignorerar henne, då börjar hon skrika. Alltså det är väldigt tydligt. Hon vill bli sedd. Och den som inte ser henne och hälsar på henne, de, då får man ju liksom lite ursäktande.
Jag vill också gärna bli, om jag befinner mig i ett sällskap med två personer till som sitter och dricker öl, så kommer en tredje som hälsar på de två andra men skiter i mig. Skulle också känna mig liksom ganska, det är inte så.
Men en sista sak här då, som jag tror hänger ihop med det här politiska projektet som jag ofta återvänder till. Hur ska vi göra att det ska finnas fler människor i framtiden i alla yrken och på alla platser, men kanske framförallt i kulturlivet där de tidigare skyddades och fick blomma ut, fler personer som har det stekta ägget som bokmärke? Alltså det, för jag är helt övertygad om att de även inom det här tidigare lite vildvuxna kulturlivet är på väg bort. För att samhället och strukturerna tolererar inte de jobbigare sidorna av de här personerna.
Nej, författaryrket är ju välkomnande till viss del i den mån man, det är tyvärr väldigt få som man kan inte leva på det, men det är ändå tillåtligt att vara så att säga stekt äggmänniska.
Ja, det är därför kanske bokmässan, jag vet inte hur det var i år, men tidigare är ju en väldigt kul plats. Just för att alla de här landets sista stekta äggmänniskor faktiskt trädde fram här och blir fulla, och då blir det ännu mer stekta ägg. Och
ja, det var ju det jag började misstänka för 10 år sedan ungefär, att just som du sa kanske tidigare, eller du var väl inne i att jag liksom försökte betrakta mig själv som, samtidigt som jag hade de här tvivlen, så försökte jag vara, anpassa mig och vara normalare. Typ. Ja. Jag tyckte liksom, jag är ju ingen stekt, alltså ingen kuf här. För jag
titta på mitt bokmärke, det är en precis, fin liten ängel här.
Jag jobbar på public service och hej. Men på bokmässan varje år så sökte jag mig alltid, det finns ju tusentals människor, hamnade alltid i sällskap med samma extremt, det är dubbvänd stekt ägg, alltså liksom det är så mycket stekt ägg så det går. Och jag börjar se ett mönster, varför hamnar jag alltid med dem? Ja, men det är de som är intressanta att prata med, men jag är nog en av dem.
Men alltså om vi eller jag eller någon verkligen ska göra en gärning, så är det ju att värna om stekta äggmänniskorna. För att du var på bokmässan, jag var ju också på en bokmässa. En bokmässa för S.E. Klingberg.
Ja, du var på den. Ja. Vad roligt.
Känner du till vad det här var?
Ja, det var invigning av ett brunnslock. Nej, det var inte.
Ja, det var ungefär så. Mm. Alltså det var då svårt att förklara. Det var också var kul. Vi var på väg dit och så behövde jag fixa lite med min båt innan, så vi träffade liksom vänner och familj. Och de var så här, vart är ni på väg? Varför är ni stressade? Jo, vi ska till den här bokmässan för S.E. Klingberg. Är det en bokmässa? Vad är det? Och så var vi tvungna att liksom försöka normalisera vad det här var. Och säga, ja men det är som en poesiuppläsning. Och då förstod liksom vänner och familj vad det var.
Elis Monteverde Burå var väl där?
Ja, man skulle kunna säga att Elis Burå var huvudarrangör. Han driver ju ett väldigt kul Instagram-konto som heter Antikvariat Frankfurt. Så det var gänget där omkring som hade då ett event i Tantolunden i Stockholm utomhus. Och då ska jag säga att detta var det var faktiskt stekta äggmänniskornas revansch. Det var en genuin stekta äggkänsla. För att det stekta ägget kan ju, särskilt i vår tid, också bli en pås. Titta här är mitt stekta ägg som jag lägger in. Titta nu alla här, när jag lägger in mitt stekta ägg mellan boksidorna. Jag har det som bokmärke. Och de personerna i kulturlivet känner vi till, alltså de som poserar med det. Det kan man ju inte göra. Då är man ju inte en stekta äggmänniska. Det ska ju vara att man sitter på tunnelbanan och så läser man sin goda bok och så säger man, oj, nu är jag framme vid Sockenplan. Nej, men var har jag mitt stekta ägg? Och så lägger man in det utan att reflektera över det. Och det var känslan på den här då, det här eventet i Tantolunden. Alltså jag upplevde det inte som en pås, utan att det stekta ägget var där på ett naturligt sätt. Och det gjorde mig återigen väldigt glad inför framtiden. För att om den här lilla, lilla grupperingen i alla fall i Stockholms kulturliv finns. Och om den kan växa sig större utan att korrumperas, då finns det faktiskt ett hopp om framtiden. Mm.
Jag var, på det så var jag nu i helgen, om än väldigt kort tyvärr, för jag kunde inte vara där så länge, på en 50-årsfest. En författare som jag, Stefan Lindberg, som jag känner. Och där var ju liksom, det var en liten lägenhet, det var precis efter pandemin, och det var verkligen rörande, skulle jag säga. För att jag har ju ändå varit i de här kretsarna liksom, det har ändå varit stekta äggkretsar jag har varit i under många år. Sen har jag liksom inte förstått att jag själv är en del, sådär. Men just att när han ställer sig upp på en stol och har en gul skjorta på sig, och alla vi packade omkring och alla var väldigt fulla väldigt fort också. Det var fantastiskt roligt. Det var verkligen rörande att se just att han precis som vi andra, vi börjar bli till åren. Så att säga. Och vi har hållit på med det här stekta ägg nu i 20 år. Liksom. Och det är lite... Det är fyllt av en... Det var verkligen... Jag bara önskade alla de här människorna som jag pratade med. Jag önskade att de får leva, liksom, fortsätta leva. För nu börjar det dra ihop sig. Alltså i bemärkelsen, det är nu de här åren framöver som det kommer liksom börja... priset vi betalar blir allt hårdare. Det är inte så konstigt. Det är inte så svårt att leva på nudlar när du är 19 år och ska skriva din första roman. Men när du har liksom, det blir värre och värre. Det blir svårare och svårare. Mm. Du blir mer och mer utsatt. Och vi har... Samtidigt som det är inte ett kotteri i bemärkelsen, i alla fall inte vad jag har sett, liksom, att man håller varandra bakom ryggen, utan det är snarare du kan inte ha ett kotteri med 20 stekta äggmänniskor, för de vill gå hem till sina egna stekta ägg. Liksom. Det är solitärer ganska mycket. Och just att de ändå får, man tittar på dem så här, som en blandning, är vi begåvningsreserven eller är vi... Vad är vi egentligen? Men vi är nog stekta ägg. Liksom. Och att vi får ha den här platsen som är litteraturen. Mm. Och får bara hålla på med det, med översättningar eller ljudböcker. Eller... Inget av det här som jag håller på med böcker är ju lönsamt. Liksom, på något sätt. Och liksom, det finns en slags underlig, konstig erkännande av att vi får vara i den här... Det finns flera.
Ja, alltså de här personerna är väldigt viktigt för hela samhället att ta hand om. Alltså det är genierna. Stekta äggmänniskorna. Det har alltid varit så. Det måste finnas...
Ja. Bland dem kan det finnas genier. Kan
man alla säga. Med ett stekt ägg är inte ett geni. Nej. Men ett geni som inte har ett stekt ägg, det är nog inte ett geni.
Och jag vet inte riktigt om jag tycker om geniet är mer intressant än bara den vanliga stekta äggmänniskan. Som så här.
I alla fall i den rysk-ortodoxa kyrkan så har man ju termen den heliga dåren.
Mm.
Så att om det kommer någon till kyrkan som liksom uppvisar att det sticker upp ett ägg ur boken, om man förstår att det är bokmärket, så måste man välkomna den här, för det kan vara då Kristus förklädd.
Okej. Så Kristus är i alla fall en dåre.
Ja, han kan uppträda så.
Han är inte kommunikationschef på...
Nej. Det är han verkligen inte. Han jobbar inte på, vad heter det, på stora företag, HR-avdelningen.
Nej.
Där jobbar han inte. Utan han kommer då förklädd som en helig dåre. Och det gör, i ett samhälle som har en tolerans mot de heliga dårarna, så tror jag stora saker kan ske. Det kan också bli väldigt jobbiga saker som sker. Det är ju Rasputin, du vet, som förförde ryska tsarinnan och egentligen drev hela gamla Ryssland in i revolutionen. I och med att han liksom fick tsarfamiljen att kollapsa på insidan från en sån sexgalning och magiker. Oj, ja. Och, känner du till Rasputin-historien?
Jo,
han
mördades. Jag råkade faktiskt här, jag följer faktiskt en serie om första världskriget just nu, så att, där dyker han ju upp.
Ja.
Och han varnade ju tsaren för att gå in med i kriget. Det blir en undergång, så han.
Ja,
det fick han rätt i.
Det hade han rätt i.
Men ja, sen det här just med själva Rasputin, jag undrar, det borde väl ha gjorts filmer om Rasputin, men
det måste ju finnas några, men kanske inte någon jättekänd.
Nej,
sådär.
Inte konstigt.
De försökte ju döda honom, han var ju väldigt svår att döda. De försökte dränka honom och skjuta honom, han överlevde det mesta, men till slut så tog de livet av honom. Och då hittade de i hans ficka ett stekt ägg då som han hade haft som bokmärke. Ja, ibland kan det bli lite knasigt med de här människorna, särskilt när de kommer upp i beslutsfattande position.
Mm.
Men de behövs.
Mm.
För att det ska hända någonting här i världen. Jo,
andelen som går under är ju fler i stekt äggkollektivet, tror jag.
Så är det.
Än andra.
Men jag tänker att på något sätt, jag upplever ju då, det är det här politiska projektet, att de här personerna, om de är autister eller vad de är, de har i alla fall ett stekt ägg.
Mm.
De är bortträngda på ett sätt som de kanske aldrig tidigare varit.
Nej, man brukar ju säga...
De är helt frånvarande.
Precis, jag är ju lite grann emot den här nyttoaspekten som har funnits i kulturpolitiken de senaste 80 åren.
Det måste vara.
Litteratur är bra för demokratin. Och ungefär som att barnen är vår framtid. Jag är väldigt allergisk mot dem som pratar om hela tiden hänför stora problem, klimatförändringar och sådana saker, till att våra barn ska lära sig bättre och sådana saker. Nej, som att vi ska bli av med ansvaret. Nej. Det är snarare så att kultur och konst och som ett samhälle behandlar sina barn och behandlar sina konstnärer, det är ett symptom på hur väl samhället fungerar. Det är inte, så att säga, det är också så som man behandlar sina fångar, tror jag, lite grann, och sina brottslingar. Det är viktiga symptom, indikatorer på vad ett samhälle är på väg. Mm. Det är inte så att det är konstnärerna som nödvändigtvis alltid driver samhället framåt. Det är en lögn. Det kan vara bra, men det är ofta en lögn som gör att som folk inte köper. Det är därför det sprids kulturförakt, för att folk genomskådar det. Det är inte sant riktigt. Utan konstnärer är ju barn till viss del. På ett sätt har de en barnslig sida som bevarat i sig.
Jag skulle säga att nyttoaspekten av nästan alla saker är djävulsk. Mm. Det leder fel. Det leder till någonting sterilt.
Mm. Men du, vi kanske ska säga några ord. Det är ju så här, det är ju Nobelprisvecka den här veckan. Är du en sån som följer du litteraturpriset, eller följer du som jag gärna fysikpriset är jag intresserad av och medicin?
Jag kan säga att jag är totalt ointresserad av de andra priserna.
Det är bara litteraturpriset?
Ja, det är bara det. Det är bara det. Det tycker jag är kul.
Ja, har alltså, någon förhoppning? Hoppas du?
Ja, det är Knausgård.
Kolla upp Knausgård. Jag tror att han är nog förmodligen på väg in på den där listan.
Det tror jag också. Jag tror inte han får det i år.
Nej, men
alltså, det är 10 år kvar.
Eftersom de gav till Ishiguro så kan ju vem som helst få det. Men det är sant.
Nej, men han... jag kan sätta min högra arm på att... att han kommer få det en vacker dag.
Men
inte i år. Fast det vore lite kul. Alltså han håller ju den klassen, tycker jag.
Han behöver göra någonting mer stort förutom den här Min kamp.
Ja, det är sant.
Inte han har lyckats med det.
Du vet att hans nya bok nu, Uppföljningen till Morgonstjärnan, den är på väg. De har släppt titeln, som är på svenska är väl ungefär Vargarna från evighetens skog. Ska den heta?
Du ler redan.
Jag tycker det är en underbar titel. Alltså den är så... Den är underbar.
Mm.
Den är perfekt.
Den kan vara bra. Jag är alltid misstänksam mot dem som skriver i så hög takt. Men det är ju jag.
Det gjorde
jag, tyckte du märkte i förra boken.
Nej, den är perfekt också.
Men jag är mest orolig för att jag ska stå i Expressen TV och direkt någonstans kommentera. Det är en sån här obehagligt jobbig som jag aldrig så att säga, aldrig kommer undan vad jag när jobbar. Att man ska stå där och se ut som ett potentiellt frågetecken när det är den här kinesiska novellisten som man inte har läst.
Ja, men är det väl inte ett stort problem? För det kan alla acceptera, att du inte kan ha koll på liksom den kinesiska litteraturen.
Nej, precis.
Det är värre om det är någon sån där som har varit tippad i alla år och sen så kan du ändå ingenting. Säg någon sån.
Ja, det skulle vara som... Jon Fosse kanske, eller så.
Ja, precis, som alltid med. Dessutom och så vet norrman. Du ingenting.
Nej, precis. Jon Ho liksom. Nej, men så kan man inte.
Nej.
Det här det är lite, och det värsta är att pandemin har gjort att min minne fullkomligt söndertrasat. Mm. Jag har liksom inget, jag bad liksom, sen de frågade mig, kan ni skicka en lista vilka det är som gäller fortfarande? Mm. Sådär. Mm. Och jag fick koll på vilka som har dött och vilka som inte. Och vilka, ja, vilka är, ursäkta uttrycket, cancelade. Några av dem är ju det.
Ja.
Att de har, mm, liksom, Ko-un har ju inte betett sig något bra. Ko-un,
det måste vara den konstigaste MeToo-historien. Ko-un, han är Nobelpristippade munken.
Munken
som verkade så fruktansvärt.
Och motståndsmannen.
Ja, precis. Verkade så fruktansvärt from ett tag.
Ja.
Så bara blev han MeToo-ad. Jag hade ju ett sånt liksom skämt att jag ofta sa Ko-un förr i tiden.
Det var så kul att säga. Precis.
Ja, han har så kul namn. Det var, ja, bara det.
Ja.
Men jag måste säga att jag förra året, så det här med Louis Glick, jag satt och lyssnade på radions Nobelsändning och det räckte att hörde då uppläsningen av en dikta, kände jag, det här är en själsfrände.
Du har läst hennes.
Ja, du köpte jag några diktsamlingar och kände att det här är bästa sen Knausgård. Jag tyckte det var helt underbart och allting jag läst har varit fantastiskt. Det är liksom Gud, psykoanalys, trädgård, lite Mumindalen, alltså allt som är härligt. Det är ett väldigt vackert språk, bra översatt, alltså funkar bra på svenska. Det,
mm,
det vilken hit.
Ja, jag tycker att det kanske kan bli, kunde få bli en dramatiker. Inte för att jag det är ju, ja, dåligt område för mig. Jag,
ja, men vem vill du att det skulle bli då?
Nej, men jag är mer så att jag vill sprida grasen över genrerna.
Ja, men vem skulle du vilja att skulle få det då? Alltså,
kanske Thomas Pynchon, om han nu lever, bara för att se om han lever.
Vem är det?
Det är en ikonisk kult amerikansk författare som liksom, det knappt finns knappt en bild på honom fortfarande och ingen som vet om han lever. Och det vore kul. I och för sig då, så är det, i år ska de ju inte ens komma till Stockholm och ta emot. Nej, det kanske är tråkigt, lämpligt år att ge till en sån person, ja, som ännu inte dyker upp. Eller inte. För det vore liksom skoj. Och sen kanske är det dags att liksom gå Ationgo kan få det, som är författare som
skriver. Är det någon du har läst? Kikio.
Ja, läst. Jag har intervjuat honom en gång.
Men är det bra?
Alltså, så här. Ja, han är bra. Det finns andra så här författare som är tippade som inte är bra. Men det är det här som jag börjar bli nervös för nu, för att jag har liksom glömt så mycket den här veckan. Jag kommer nästan inte ihåg. När jag går ut på stan efter den här pandemin, så tror jag att alla är Anders Tegnell, eller ser ut som, och det är som att jag inte mött riktiga människor, och jag tyckte också att människorna tittade på mig på ett konstigt sätt.
Mm.
Som om de inte lärt sig att man ska titta bort, i alla fall i Stockholm, efter ungefär 5-700 delar får du möta en annan människas blick. Du kan inte hålla på och stirra på människor. Mm. Eller så är jag som är långsam och var så blir konstigt.
Men en sista bild här, för att knyta ihop det här, det är, jag jobbade ju med Klara Törnvall under många år på då P1s kulturredaktion, och då var det den här viktig dag, Nobeldagen.
Mm, det är så kallat stabsläge.
Ja, jag måste säga lite partiskt där att ni andra kan försöka göra era direktsändningar i olika kanaler, men alltså radions Nobelsändning där klockan 1, den tycker jag fortfarande är bäst. Men jag kommer ihåg att om det var jag och Klara eller några andra, så stod vi där och blickade ut över det här havet av människor, för att det är säkert då i dina sammanhang samma sak. Eller det vet jag inte, men i alla fall på radion så går det till så att alla frilansare och alla som redaktionen har är knutna till, de står då i ett stort rum utanför studion. Och där står liksom Jon Fosse, experten, och experten på den och den och den. Precis. Och sen blir man inkallad.
För
då,
ingen har läst allt, men exakt, alla kan, men man har nästan, bland i en stor kollektiv, så är risken sannolikt stor att någon har ju läst just. Ja.
Och därför så blir det bra experter liksom. Mm. Det är väl 30 personer kanske som står där och dricker kaffe och alla är lite nervösa.
Det är likadant på SVT. Lite sämre uppslutning tror jag. Så,
Ja, det känns som att radion... alltså radio är ju väldigt bra. Man behöver inte hålla på och sminkas och sådär. Det är bara in med den som kan något.
Mm.
Och så är Gunnar Bolin som är programledare. Men jag minns att jag och några yngre kollegor då, för något decennium sen, stod och tittade ut över det här havet och såg då hur det stack ut nästan var och varannan bok uppe i boken, så stack det upp ett stekt ägg. Det här var ganska många särlingar här i den här. Alltså sådana som kunde allt om allt, men hade det här stekta ägget. Så tittade vi ungdomar på varandra och sa, det här, det kommer inte vara så här i framtiden. Det kommer inte gå att hålla den här nivån.
Nej.
Vi kan inte det här som de äldre kan.
Mm.
Vi är ju liksom journalister, vi kan metoden, vi kan inte innehåll på samma sätt. Och där tror jag att vi har det stekta äggets problematik i dess mest, vad ska man säga, ja, tydliga form.
Mm.
Det kommer bli svårt att fylla Nobelsändningen i radion med samma innehåll som det har varit under flera decennier. För att de här särlingarna med de stekta äggen behövs.
Jag tror att det, jag är inte lika.
Och det finns ingen återväxt.
Jag tror, men du nämnde ju tidigare här en generation.
Ja, det är sant.
Jag
sant.
Tror för att jag är inte lika orolig längre faktiskt. Jag tror att det roliga var ju också att de här stekta äggsituationen, just de här experterna, ja. För det kunde ju ofta vara människor som inte är bra i radio.
Ja, men inte, det blir extra kul.
Mediaotränade ja, personer är ännu
extra
bättre.
Roligt,
ännu
bättre. Extra roligt.
Jag minns särskilt en, apropå det var konstigt, men apropå det här med frilansare och fasta. Nobelsändningarna gjordes ju direkt, alltså jag brukar inte vara med och bevaka klockan 13, men man sände direkt på kvällen, så man hade någon timme på sig eller två att läsa på eller vad det kunde vara. Och de var de roligaste sändningen tycker jag, väldigt mycket adrenalin och adrenalin vill man ju åt. Men så en gång så var det så här, SVT hade en förmåga liksom att inte förstå varje år att det är Nobelpriset, utan så här yrvaket på tisdag efter, det är Nobel, alltså så där. Inga inga studior i bokar, ingenting liksom finns. Och så sitter jag där till slut och har liksom pumpat liksom, har kört stenhårt och in med manus och hej och hål, och så ska jag sitta med framför den här kameran och så räknar jag ner till sändningen och börjar sändningen här om 20 sekunder. Då går den enda kameramannen.
Ah, nu är jag mitt pass slut. Jag tänker inte att du har en jävla övertid på det här sättet. Liksom. Jag har chattat om det många år. Så man bumlar och går ut.
Och så plötsligt räknar jag ner från 15-14. Och kameran som man har som assistent, typ, den börjar dippa rakt ner. Den börjar liksom dippa och få sjunka sig rakt ner. Så till slut måste jag böja mig ner. 3, 2, 1. Och så kommer in. Så kommer liksom, sista sekunden kommer in någon trött så här kamera. Ja, här kör vi det. Och så vinklar upp kameran nu.
Det var så, man kände sig så utlämnad. Ja. Det
pågår här egentligen. Och det skulle ändå vara Nobel direktsändningen.
Ja.
Men det var liksom ett kul. Det är bra att de har koll på sina fackliga rättigheter.
Så. Mm. Ja, det ska bli spännande vem som får det då.
Mm.
Det nästa gång vi ses, då vet vi.
Då vet vi.
Mm. Så vi sätter väl, vi säger
tack för att ni lyssnat.
Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.